Du lyssnar på Operation Rädda Danmark av Marcus Törner, inläst av mig, Lars Winkler. Prolog. Telefonen ringde på kapten Georg Fischers kontor. Han såg upp från skrivbordet där solljuset föll i sneda stråk. Det var en stilla vårdag 1945 och inget i rummet skvallrade om att Fischer inom några minuter skulle få ett uppdrag som kunde förändra Sveriges öde. Som stabschef vid lokalförsvarsregementet I-151 stod han inför att planera en hemlig militär operation. Ett företag som hotade att avbryta Sveriges mer än 100-åriga fredsperiod och göra neutraliteten till ett minne blott. Lyckligt ovetande om den börda som snart skulle landa på hans axlar lyfte Fischer telefonluren i sin högra hand. Rösten på andra sidan gick inte att ta miste på. Det var hans alltid lika entusiastiska officerskollega major Malcolm Murray som med en tydlig ton av allvar i rösten bad om att bli uppsökt i ett brådskande ärende. Efter att ha lagt på luren tog Fischer en stund på sig att samla tankarna innan han begav sig till majorens tjänsterum med en känsla av ovisshet. När kaptenen klev in över tröskeln till Murrays kontor fann han denne stående mitt på golvet iklädd sin välsittande gråbrungröna tjänstuniform med bronserade knappar. De uppspelta ögonen strålade av förväntan och det var alldeles uppenbart för kaptenen att något spännande var i görningen. Nu ska du få ett jobb! Utbrast Murray utan omsvep. Du och några ska ner till Blekinge och planlägga invasionen av Bornholm. Bornholm? Men där är ju tyskarna, invände Fischer. Ja visst, men du får instruktioner där nere. Du reser ikväll, svarade Murray och fortsatte. Imorgon anmäler du dig för infanteribefälhavaren överste Lande. Men kom ihåg, detta är topphemligt. Det tyska riket låg visserligen i sina dödsryckningar, men ett sammanbrott kunde riskera att kasta det ockuperade Danmark in i ett blodbad. Samtidigt närmade sig den framryckande Röda armén Östersjökusten, och vid en sovjetisk ockupation av Danmark skulle Sverige ställas inför en geostrategiskt omöjlig situation. Vem som skulle komma att bli den egentliga fienden var än så länge oklart. Dagen därpå anlände kapten Fischer till Karlskrona. Han steg av tåget på stans livliga centralstation och begav sig omedelbart mot marinens stängselomgärdade område. Där samtalade han med överste Petrus Lande från Kronobergs regemente innan han fortsatte med taktfasta steg längs de grusade gångvägarna mot en separat byggnad på området. Här höll en utvald skara officerare från armén och marinen på att samlas. Kapten Fischer tog plats vid ett stort bord och efter en stunds tystnad tog diskussionen med marinens representanter sin början. Fischer avfärdade emellertid tidigt marinofficerarnas argument och kände en stark skepsis inför hela operationen, som verkade överoptimistisk och rent av amatörmässigt planerad. Fischer själv berättar: I-151 var definitivt inget marinkårsförband. Knappast I-11-bataljonen heller. Det marina understödet verkade underdimensionerat. Flygunderstöd var inte tal om. Och så hederliga smålänningar, instuvade i vanliga långsamtgående fiskebåtar, framtuffande i gryningsdiset mot okänd och kanske fientlig kust. Efter första dagens överläggningar var kaptenen fylld av en gnagande ängslan som han inte kunde skaka av sig. Han sökte upp överstelöjtnant Lande på nytt och framförde sina betänkligheter. Framförallt ansåg Fischer att överstelöjtnant Carl Wernberg, som skulle bli ansvarig för överskeppningen, borde involveras i planeringsarbetet. Lande kunde inte göra annat än instämma och Wernberg blixtrade.